Ja, ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Nu är jag ute och vandrar igen med Bernd Karlsson. Vi har ju vandrat klart, har vi sagt. Vart har vi vandrat?
Vi har kommit vilse. Vi står på Sveaplan. Nu ska vi komma hem.
Ja, vi har åkt in till stan.
Yes.
Ja, du har lockat mig hit eller lurat mig hit, om man nu säger. Eller hembygdsföreningen, va?
Ja, exakt. Vi ska gå upp i det där stora huset med Vänningen Center.
Den här slutet av Sveavägen, norra delen av Sveavägen, så är en stor skyskrapa. Ja. När jag var liten så var det nästan den enda skyskrapan jag hade sett.
Ja. Det heter Pylonen.
Aha.
25 våningar.
25 våningar. Ska vi få åka upp ända högst upp?
Ända högst upp.
Ja. Och varför åker en massa Tyresöbor från hembygdsföreningen till en skyskrapa in i stan då?
Jo, för de har sånt där konferenscenter där uppe. Ska vi titta på det resultatet av Wennergrens allt slit alla år. Här är sista penningkassan som kom.
Men vad har Wennergren med Tyres att göra?
Ja, det kan man fråga sig. Det var det att de hade ont om pengar, vet du. Och de kom i kontakt med Bosse Nyman, en idéspruta. Och de trodde på hans idéer. Och sen var den sista chans för Wennergren att göra den digitala världen. Tyresö Silicon Valley.
Ja, och då var Wennergren gammal och så såg han sin möjlighet att i Bollmora.
Den sista chansen. Han var 80 år då.
Ja. Och han sa att här ska vi bygga en fabrik.
Ja.
Vad var det vi skulle producera i den där fabriken som sen blev LM Ericsson?
Det var datorer. Mycket teknik. Det var rymdraketer och bränsle och allt mellan himmel och jord.
Ja. Och du är ju duktig därför att du visar nu ofta när man tittar på nätet och hembygdsföreningen. Du visar någonting i gamla lokalerna, för det hette ju ABN från början, Aktiebolaget Bo Nyman. Mm. Och sen köpte LM Ericsson det. Och det var ju därför som Tyresö fortsatte överleva, för då fanns det i alla fall en verksamhet. Men vad fanns det bakom en vägg?
Jo, det fanns en mosaik som heter teknisk sonat.
Och vad är det man ser där?
Och så ser man världen i ömkliga tillstånd. Det var ju Bosse Nymans idésprutare. Det skulle bli massa datorer och det skulle vara rymdraketer. Och så skulle man göra läkarvetenskapen en tjänst. Man skulle göra titthålsoperationer.
Massa laserteknik och sånt, va?
Ja, exakt.
Ja. Så det här var någonting som Wennergren tänkte att man skulle satsa sina pengar på.
Yes, precis, ja, precis.
Och sen gick ju allting i konken, därför Wennergren dog.
Ja, han hade den dåliga smaken att gå och dö mitt allt.
Alltså, finns en bild när han får se den här mosaiken i svartvit. Och sen dog han och sen gick allting åt skogen.
Ja, tyvärr. Mm.
Och det hade du berättat i flera program. Ja. Men nu ska vi alltså få veta lite mer om Axel Wennergren.
Ja, det ska bli lite grann. Vi får se vad de kan och vad vi kan.
Och min son, han bor på Axel Wennergrens väg i Tyresö. Så att nu ska jag be honom att lyssna så han förstår varför han bor just på en väg som heter så.
Ja, vad roligt.
Mm. Nu ska vi gå in till gänget här inne.
Yes.
Här hittar jag en person jag känner igen. Alfred Hög, vad gör du här i stan?
Ja, det är väldigt ovanligt att jag är i stan.
Ja.
Men någon gång måste man ju. Då var det bra med den här visningen på Wennergren Center.
Ja, hur tog du dig hit?
Jag åkte kommunalt, buss och tunnelbana, och sen har vi gått en kilometer hit.
Ja, samma här faktiskt. Jag tänkte att man måste åka till Sveavägen. Man har alltid sett Wennergren Center längst bort. Man tänkte, det är ganska nära.
Precis.
Fast det tog en stund att gå.
Det tog en stund att gå, ja. Framförallt så blåste det väldigt mycket.
Ja. Mm. Och vilken roll har du i hembygdsföreningen?
Jag är kassör i hembygdsföreningen.
Växer inte hembygdsföreningen väldigt mycket?
Jo, vi har växt de senaste åren. Har vi ökat i medlemssamtal. Speciellt under när pandemin var. Och därefter det så har det ökat ganska mycket.
Och ni hittar på väldigt roliga evenemang.
Ja, det har väl nått nästan varje månad nu under våren. Ja. Med vandringar till och visningar på Sisshammar. Vad är det mer? Det är ett ställe till.
Jag var på bygdegården när hembygdsföreningen tillsammans med villaägarföreningen hade ett möte där.
Just det.
Jag tror det var ni som också gick ut med det.
Ja, det är riktigt.
Ja. Mm. Och hur många blir vi här som ska gå runt?
29 tror jag vi är.
29? Ska vi åka högst upp också?
Ja, det tror jag.
Vi ska få utse utsikten.
Vi ska se utsikten, ja.
Ja, det är bra.
Och förmodligen se fina saker där inne också. Ja.
Nu ska jag gå till Göran här. Nu har jag en av de personer som jag tror kan väldigt mycket om Tyresös historia och hembygdsföreningen. Vem har jag här?
Jag heter Göran Magnusson och en inföding från Tyresö.
Ja.
Jag är hembygdsforskare.
Precis, och du har ju gett ut en bok nu som jag tror är ett, sån här, ett måste att köpa om man bryr sig om hembygden. Vad heter den boken?
Tyresö, torp och gårdar. Och det är den sjätte boken jag är inblandad i. Första, vi har gett ut alltså fem stycken där jag har varit med på ett eller annat hörn.
Ja, jag läste en fantastisk bok som handlar om Tyresö, Breviksalvens historia.
Ja, den har jag bara också tipsat i, men där är jag inte på det sättet, utan konstnärskolonin på Tyresö, Tre strömmar. Vi minns när Tyresö gård var Tyresö centrum och innanför Bogårdsmuren och samt en båtsmanstorpen.
Ja, alltså det är såna här böcker som behövs, för att jag tänker så här, vi som flyttade till Bollmora när Bollmora byggdes.
Ja.
Vi har ju liksom, vi tyckte det var alldeles nyss. Nu är vi 60 plus, vi som har barn där. Och plötsligt så kommer man ju på att det, den här historien, vad fanns det här innan? Så jag tror ju att intresset för Bollmoras och Tyresös historia ökar.
Ja, Tyresös historia, den har ökat oerhört sedan de sista 20 åren. Mm. Förut var de här nyinflyttade, det var Stockholm och utifrån landsbygden. Ja. Det här var bara en tillflyktsort under en viss tid. Men nu är ju folket uppfödda här och så vidare. Så att det är oerhört mycket större intresse. Och folk frågar och intresserade utav vår historia.
Ja, precis så är det. Men vad gör vi här då inne i stan?
Ja, det har jag alltid frågat mig. Jag har aldrig, det är många som har sagt, ska vi inte ha en vandring in i stan? Nej, jag går inte in i stan och vandrar och har några guidningar. Utan det är Tyresö som gäller. Men nu var det, dök upp det här att man skulle få komma upp i det här höga huset. Och då kan man ju alltid fråga sig, vad gör vi här? Men det är väl mera så att det är en vanlig utflykt för hembygdsföreningsfolk.
Ja, men Wennergren?
Wennergren har ju varit en speciell människa i Tyresö när det gäller hans historia. Men ja, man kan knyta ihop det till huset här. Ja, jag ger mig.
Det är därför vi är här. Vi måste veta vem var den där Axel Wennergren som har fått till med en väg uppkallad efter sig i Tyresö. Axel Wennergrens väg.
Ja, det heter det ju.
Där bor min son.
Jaha, ja. Nej, men Axel Wennergren, han kom ju till och startade upp det här med Bollmora. Skulle bygga sjukhus och han fixade med brandkåren så att de fick nya lokaler. Och han hade ju stora idéer om Tyresö. Och det är klart att han var när Tyresös nya historia startade en förgrundsfigur.
Ja. Nu måste vi tydligen gå här. Alltså när vi åkte upp till nästan översta våningen och vi sitter och tittar ut över vad då? Man känner ju knappt igen sig här uppe.
Nej, det här är ju en vy som man aldrig upplevt tidigare, utan det här är ju fantastiskt att komma upp och se området här.
Vet du vad vi ser?
Där har du ju hans ateljé. Vad heter han? Eld heter han, va?
Aha. Är det här nere?
Ja. Och sen har vi ju Brunnsviken och det framför oss.
Om man ser långt borta. Alltså jag fattar inte ens vilket väderstreck vi tittar på.
Ja, jag tittar åt alla håll. Så det Nej, men det är ju norr över det här. Ja,
man känner inte igen sig så bra. Det är som att flyga ibland man fick leta efter.
Och som jag tidigare har sagt så är ju inte Stockholm så jävla intressant för mig. Det är ju bara ett förort till Tyresö.
Precis så är det.
Ja.
Ja, helt rätt. Nu hittar jag en väldigt återkommande person när man går på de här evenemangen som Tyresö hembygdsförening ordnar. Vem har jag här?
Nu har du Björn Ågren här vid din sida.
Ja, igen.
Äntligen.
Äntligen. Ja. Och vad, är du en av de som arrangerar här nu?
Ja, jag har ju själv jobbat i det här huset en gång i tiden.
Och har du jobbat här?
Jag har jobbat här i huset, ja. Med bilar. Med Cadillac, Corvette och Hummer. På någon av våningarna. Jag kommer inte ihåg om det var 15 eller 17. Men det var här nere i huset i alla fall. Under 2 år.
Men bodde du i Tyresö då?
Då bodde jag i Vändelse.
Då var det ännu längre att åka hit?
Ja, lite längre, men det var ju bättre väg. Det var ju motorväg hela vägen.
Tala nu om vad är det man ser när man tittar ut här? Du som är van med den utsikten.
Ja, vad ser man? Man ser lite vatten och man ser, jag vet inte, man ser ända bortåt Danderyd och man ser hela Stockholm. Det är 360 graders utsikt här.
Ja, jag vet.
Och just på den här sidan där vi står, då ser man ju lite vatten.
Japp. Mm. Och vad är det som kommer hända nu då? Vad ska vi få vara med om?
De som har kommit hit är cirka 30 stycken. Medlemmar i hembygdsföreningen, de kommer få uppleva dels det här fantastiska huset och historiken runt det här huset.
Och vi kommer inte prata bilar, va?
Kommer inte prata bilar. Vi kommer prata industrimagnat och en profil som haft betydelse i Tyresö, i näringslivet i Tyresö. Som har en stor koppling till Engelska skolan eller den fastigheten där den här mosaiken sitter, den här fantastiska konstverket som Björn Jonsson har satt upp.
Utan Wenngrens satsningar hade det kanske knappt blivit ett Bollmora?
Nej, faktiskt. Han satte ju verkligen Bollmora på kartan och såg till att det kom investeringar. Och...
Ja. Byggde en stad ut i skogen?
Han gjorde det. Ja. Annars hade vi bara gått och mjölka kor där och tömt hönsen och det hade inte blivit någonting.
Ja, kanske blivit något annat också. Kom du ihåg det första huset när det dök upp där på Sikvägen eller Bollmoravägen?
Vi åkte bara förbi. Vi skulle ner till Visvas hela tiden.
Ja, men ni såg husen som
vi
växte.
Vi såg hur Bollmora växte upp. Ja. Och sen under en period så bodde jag och min hustru och vår familj i gamla inspektor Ivar Lundells kåk som ligger ovanför bygdegården. Och in i kattvinden där låg det papper från den tiden när de sålde Bollmora.
Markisen.
Markisen, ja. Och förvaltningsbolaget skapades och sådär.
Ja, fantastiskt roligt. Ja. Ja, nu ska vi få höra historien sen.
Ja. Nu är vi alla samlade här. Det är säkert någon som funderar på varför vi är här. Just i det här huset. Det ligger långt ifrån Tyresö kommun. Inte så långt som man kan tro. Och anledningen till att vi är här, det kommer ju... Bernt kommer att komma in på det lite grann med historien som knyter samman Sveaplan och Bollmora. Och Emilia här som har varit så snäll att ta emot oss här idag från restaurangen och det här huset. Hon kommer berätta lite om huset. Och vi som har initierat det här mötet, det är ju Tyresö hembygdsförening. Vi har en programgrupp som sätter upp många event som vi gör under året. Och det här är ett av flera stycken då som sker. Vi är en väldigt aktiv hembygdsförening, får man nog lov att säga. Men hembygdsföreningen är ju, alltså vi värnar ju om Tyresös historia och det som är gammalt men också det sånt som är nytt och modernt. Det är viktigt att knyta ihop båda de här ändarna för att förstå var vi är någonstans och kanske lite grann funderingar på vart vi är på väg också. Det är osäkra tider nu och mycket vi inte kan styra över. Men det glömmer vi bort idag nu när vi sitter på on top of the world. Här är vi verkligen... På ett landmark som man säger i Texas. Vi är alltså på ett ställe som verkligen utmärker sig och som är känt, ja, kanske inte över hela Sverige, men alla som har någon gång varit här känner igen det här huset. Jag har själv jobbat här några år och sen kom finanskris och sånt där som gjorde att bilbolaget jag jobbade för gick i konkurs ner i Holland och då fick vi flytta ut härifrån och vi hittade på något nytt. Nu är Emilia här. Och ska ta hand om oss och hälsa oss välkomna lite extra. Och tack för att ni har kommit.
Ja, jag heter Emilia Marschalek och jag är platschef här på Wenngrens Center. Och den här byggnaden är ju fantastisk. De ritade klart den 1962. då stod det färdigt. Och det var ju en av Europas första stålkonstruktion. Vilket gjorde att den blev ju väldigt unik. Och sen så som ni kanske ser så, det är ju en hög byggnad. Och den här byggnaden är ju pylon. Sen har vi terrakon, den fyrkantiga byggnaden längst ner. Och sen har vi då herreklon, tror jag bara säger. Den runda bågen där det är forskarbostäder idag. Byggnaden är 74 meter. Och det var ju väldigt högt då. Och om vi tittar ut här så har vi Tors torn. De är 110 och 125 meter höga. Så de har tyvärr slagit Wennergren, kan man säga. Jag tänkte faktiskt lämna över till Bernt som också ska berätta lite om Axel Wennergren. Tack för mig.
Ja, kära vänner. Jag har skrivit ihop ett papper här.
Vi ser det också.
Man syns ju också, vad roligt. Jag har tagit fakta ur en bok som heter Axel Wennergren, vikingakungen. Och det är hans kompis som heter Gunnar Unger. Det skriver till hans historia här.
Ja, nu började alltså Bernt och hålla en föreläsning. Tyvärr så var ljudförhållandet i föreläsningssalen ganska dåligt. Och sen blåste det så mycket högst upp, Bernt. Så att det var svårt att höra ditt föredrag.
Vad säger du?
Men jag tänkte så här. Du berättade ju ganska mycket om Axel Wennergrens uppväxt. Om du ska sammanfatta, vad hade han för uppväxt?
Jo, de var en bondfamilj nere i Uddevalla. En känd släkt sedan 1600-talet. Och hans farfar, han var född 1772. Han levde till 1843. Och han var rådman i Uddevalla. Och han var jordbrukare. Och han hade fabriksenheter med tobak och sen var det spegelfabrik.
Men så det var flera barn och de hade inte så bra. Några av barnen dog.
Ja, var de dog för... De kan inte dö av svält, man måste vara sjukdom på något vis. De hade gott ställt i alla fall.
Men var det inte så för att barnadödligheten i Sverige var stor?
Jo, säkerligen. Jo, Axels föräldrar, pappan hette Johan, han född 1831. Och mamman hette Alice, 1858. Va? Han hittade en ung brud, han var alltså 28 år äldre än henne. De förlovade sig var hon 17 år och han var 44. Och så småningom då så föddes ju Axel 1881 på gården i Urhagen där de bodde. Han hade ytterligare då, de var totalt fyra systrar och två bröder. Det var bara Axel och hans brorsa och en syster som överlevde.
Jag vill bara tala om att det som låter när vi spelar in det här. Vi sitter på en pizzeria i närheten av Wennergren Center för att kunna spela in det här så att ni hör. Men så att om ni undrar vad det är som låter så är det de som slamrar med porslinet. Mm.
Jo, Axels första tid på gården, det var lek med kompisar. De hade hästar så han lärde sig rida. Det var jättekul. Hans far var sträng och krävde att de skulle göra rätt för sig. De fick inte massa pengar utan måste de hjälpa till va? I trädgården eller springa ärenden. Så nästa etapp så när han började skolan i Uddevalla, en folkskola på den tiden. Så gjorde han läxor under morgonbönen. Det var lugnt och tyst då. Och sen nästa, första lektionen gjorde han läxor till den andra lektionen och så vidare. Han hade läsur, han var duktig med geografi och matte, men sämst var han svenska.
Men det här innebär ju att han måste vara en väldigt framåt liten kille.
Han kanske led av dyslexi, han inte tyckte om svenska. Men sen en annan sak, han fick tag i en massa frimärken. Hans pappa hade kontakter med England och Tyskland och han hittade en låda med massa brev. Och de frimärkena tog han hand om. Han sålde dem till sina kompisar. Drygade ut hushållskassan. På sommarlovet då fick han bo hos sin faster i Lysekil. Och där var det trevligt med hamn och alltihopa. Och där var det en fabrik. Konservfabrik. Kanske det var ABBA på den tiden.
hela västkusten var väl fullt med fiske och konservfabriker.
Men då hittade han plåtremsor där i skroten. Då gjorde han, flätade han korgar. Man flätar ju pappersgrejer på jul. Han flätade med plåtremsorna. Han gjorde korgar som små souvenir och sålde till sommargästen på. Och det hjälpte upp försäljning. Han hade kamrater som hjälpte till. Han hade ett antal försäljare som sprang runt på byn. Och så hjälpte de som åt att göra det där. De hade en vinstlägenhet som ett kontor.
Så redan som liten så hade Axel Wennergren liksom lite företagaranda?
Verkligen. När de satt där uppe då berättade han för sina kompisar att han drömde om ett världsomfattande företag. Han var alltså inte 15 år en gång.
Och vilket årtionde pratar vi om?
Ja, det är 1905 på 1900-talet.
Och då var det ett fattigt Sverige?
Jo, riktigt. Som 15-åring då så slutade han grundskolan. Och hans föräldrar skulle läsa då till läkare eller ingenjör. Eller nej, jag skiter det här. Så han fick han flytta till sin faster och farbror i Uddevalla. För de hade en importfirma då för specerier. Och där hjälpte han till med i lagret. Han bokföringshistorier då. Det var alltså 1896 där.
Det måste ha varit en ganska välmående familj om man sysslar med affärer på det här viset. De flesta var väl bara bönder eller fiskare på den tiden?
Det var ju Göteborg va? Det var ju utförsel och införsel. Och där fanns det mycket handelshus och sådär. 1896 alltså, han fick 30 kronor i månaden i lön. Och han fick ingen fritid. De jobbade lördag och söndag. Han hade inga lediga dagar alls. Det var ett familjebolag då. De insåg inte att man behövde inte ha någon ledighet. Som sagt 30 kronor i månaden och han bodde hos fastan där in med mat och husrum. De ville ha 25 kronor för hyran då. Han hade 5 kronor kvar att leva på. De hade goda matvanor i den här familjen. Han var ju importör av gourmethistorien. Så han fick ju smak på de här fina middagarna redan som liten. Det var ju goda varor med delikatesser och så vidare. På kvällarna i alla fall fick han lite ledigt. Han gick på språkkurser. Han lärde sig tyska, engelska och franska.
Axel Wennergren måste redan som ung ha tänkt att han skulle ut i världen.
Oh ja, det var hans mål helt och hållet. Han höll fortfarande på med sina frimärksaffärer. Han hade en kompis som gick på högskolan på universitetet. De spred det. Han var agent då. Han fick mycket omsättning med frimärken. Han tjänade mer på frimärken än han fick ta jobbet där. Jo, 1902 då åkte han och en kompis till Tyskland. För han var ju myndig va. Då gjorde han som han ville. Och de hamnade i östra Tyskland. Greifswald heter han. Det är en gravskog eller vad det betyder. I närheten av Rügen. Åt polska hållet. Och där var de ett tag. Men sen flyttade de till Berlin va. Och han sökte jobb och gick kurser på universitetet. 1903 fick han handelsexamen och så lyckades han tjata sig in på aktiebolaget Separator i Tyskland.
Och Separator, för de som inte vet det, det handlar om mjölk va?
Ja, Separator, ja, speciellt mjölk och grädde och allt. Man använder separatorer till oljor och allt. Man vill skilja på vätskor då. Mm. Men det här var ju mjölkprodukter i stort sett. Sen var han försäljare där. Och 1904 så skulle man ha en sån där försäljartävling. Och det var många försäljare. Men han ingick inte riktigt i gänget. Han var nykterist. Han ville inte vara med och festa. Så de ville skopa ut honom. Så de lät honom ta ett lokaldistrikt som var jävligt dåligt. Va? Så då var han så förbannad. Han åkte till Paris. Han skete det där. Och sen när han kom tillbaka så var chefen arg på honom. Han svek företaget då. Han fick inte vara med den. Ja, jag ska jävla med visa. Så han körde sitt tävling bara på 2 veckor så han spöade allihopa. Så han fick ju då ett erbjudande om en inspektörstjänst för allihopa i Tyskland. Då. Nej, så han, jag skiter, jag ska inte jobba här. Jag vill inte vara anställd, jag ska öppna eget. Så, men han fick ett väldigt fint intyg, det står i den där boken.
Ja, Bernd Karlsson, du har alltså läst, allting du tar här är från en bok som du har läst om Axel Wennergren. Vad heter boken?
Jo, det är en bok som heter Axel Wennergren, en vikingasaga. Den är skriven av Gunnar Unger. Han var kompis med Wennergren. Och där är hela fakta. Mycket intressant bok och lättläst. Och för att starta med sin egen verksamhet så gick han tillbaka till sin fader. Jag kan få låna 13 000 av dig till 6% ränta.
13 000? Det var jättemycket pengar, va?
Ja, då på din, nästan miljonaffär. Och då köpte han ett försäljningsbolag som sålde separatorer och slottermaskiner. Och så körde han ännu en period. Det gick så där, va? Så han tröttnade på det. Han sålde skiten där. Han tjänade väl några kronor. Men sen så tyckte han ville åka till Amerika. Och där träffade han på en företag som säljer motorer. Lantbruksmotorer. Och han var agent här i Europa. Och det där trillade på. Och sen nu var det, kom han 1908 kom han då till Wien av en händelse. Då är han 27 år. Och så får han se en konstig sak i ett skyltfönster. En Santo Stab Sawyer, en dammsugare.
Och det var då som han blev dammsugarkungen. Det var så det startade. Han såg ett skyltfönster och tänkte, det där ska jag göra.
Just det. Alltså 1908 då, 27 år gammal. Och den där dammsugaren som han hittade såg ut som en stor tunna. Och det var en elmotor, va? Men det var en kolvsug. Sugeffekten fick de en kolvmotor. Det var så dålig effekt. Så de tänkte att de måste ju få mera sprutt i den här. Så de satte dit en turbin istället. Moderna dammsugare alltså en turbin som får ett jävla sprutt på höga varvtal. Så det var alltså dammsugarkungens födelse.
Och sen lyckades han då bli jättestor. Och han startade Electrolux.
Ja, han tog med sig det där patentet ändå. Han utvecklade den där dammsugaren. Och så var han kompis med Gustav Dahlén. Det hette företaget Lux. Och då hade man på elektrifierande här. Och han hade ju gaslyktor. Och det gick lite dåligt för honom. Så han jobbade ihop med de här dammsugarna. De hade Lux då som monteringshall. Och så kom de mer och mer och mer. Sen till slut 1919 då startade man Electrolux. Med Wennergren som direktör. Verkställande direktör.
När kom dammsugaren? Jag har format på 50-talet var dammsugare stort. Att det fanns dammsugarförsäljare överallt. Alla drömde om en dammsugare.
Men de utvecklade de jävla dammsugarna. Och de hade sådana här dörrknackarförsäljare som gick runt i samhället. Och de sålde dammsugare och de sålde kylskåp. De kom hem till oss också. Min pappa köpte kylskåp.
Electrolux, och vilket år pratar vi då om?
55 måste det ha varit.
För var det inte på 50-talet som i stort sett liksom Sverige blev modernt? Det var då man moderniserade hemmen, kvinnorna fick lite lättare tvättmaskiner. Och ett kylskåp, kylskåpen bara det, att slippa sylta, safta, greja och torka vad man höll på med förr. Och dammsugare, det var liksom, det var den moderna kvinnan som fortfarande var hemmafru.
Ja, exakt. Och det där med kylskåp, man sprang ner med matkällare med varor och hela grejerna. Kunde man ha kök alltihop. Vi hade ju skafferi. Som sagt, det var svalskafferi. Det ville ju ställa att man satte skafferi på norrsidan på huset. Va? Annars gassade solen, alltså, var allt förstört. Innan vi hade kylskåp, va? Då så köpte de, det var precis som två blomkrukor. Som skulle rymma en liten mjölk. Man tog bort den över delen på den där krukan då, stoppade dit mjölken och sen satt man på locket och sen hällde man vatten på den där.
En variant på kylskåp faktiskt. Det är så kylskåp fungerar, eller hur?
Då avdunstar ju vattnet då, och då tar den värmen från insidan. Så får man en process. Listigt.
Kylskåp?
Redan de gamla grekerna. Och sen kommer vi fram till att varför blev Tyresö inblandad i det här? Att det blev Tyresö Silicon Valley. Det är alltså Wennergren, han åkte jorden runt här. Han var till USA, Mexiko, Sydamerika, Brittisk Columbia och hade massa fantastiska projekt som han hjälpte till att satsa på.
Du har till och med sett filmer från SVT, va? De har spelat in om hans liv. Där det handlar om den här... Han var egentligen globetrotter som gjorde stora affärer utomlands.
Alltså, just det. Men det där kostar ju pengar, va? Och han hade ju en del företag med aktieform. Så han lånade ju pengar, använde sina aktier och lånade pengar i bankerna. Men till slut så visste han inte hur mycket han hade lånat. Och det var ingen substans, han hade soliditeten minskade.
Hade man den kollen på den tiden? Det fanns väl inte så många riktiga kapitalister heller, va?
Nej, men bankerna var skeptiska mot honom. Han hade fått en rådgivare då som hette Birger Strid. Han var med in i slutet på det hela. Och han kom i kontakt med Bosse Nyman.
Och Bosse Nyman bodde i Tyresö. Och du, berätta lite vem Bosse Nyman är. För att det var ju den vackre Bosse.
Ja, jag men en norrlänning som kom hit som en riktig delspruta. Att han fick namnet Vackra Bosse, det var för att han figurerade i lokalpressen uppe i Sundsvall. Han gjorde en sån där mygelaffär, han sålde virke som han inte ägde. Och då var det en artikel i tidningen utnämnd till Vackre Bosse Nyman. Men allt nog, han kom ner Trollbäcken här. Och sen så fick han kontakt med den där Birger Strid. Och det var ett närmare och närmare kontakt. Och sen efter en tag så redovisade Birger Strid för Wennergren att den här Bosse Nyman, det är en klippa. Honom ska vi satsa på.
Han hade väldigt mycket framstående, avancerade idéer, va? Som egentligen var framtid, men som han kanske inte hade substans för. Vad drömde Bosse Nyman om?
Ja, det var ju 30 år för tidigt alltihopa. Det var rymdraketer och det var röntgen och det var röntgen och sen var det sådana här titthålsoperationer och man kopplade ihop det med datorer. Alltså det fanns hur mycket som helst, svävarfarkoster.
Bosse Nyman startade i liten skala, va?
Ja, då försökte han en gång med, han skulle ha tryckeri. Han skulle trycka tidningen Allers, det var slutet på 40-talet. Men min morsa kanske kunde få ett jobb där, var meningen. Men tryckeriet varade bara 2 veckor, för han hade inte licens på det här. Det var i Trollbäcken där, med ICA-hallen, det gamla medborgarhuset. Men sen så var han utslängd där, men han kom tillbaka efter ett par år. Och då köpte han ett hus nere på Ornäs i Tyresö. Och så köpte han en mekanisk firma med 5 anställda. Och med den firman kom han i kontakt med Birger Strid och Wennergren. Och i det läget så alltså hade Birger Strid och Wennergren dåligt med kontanter. Och då sa vi kan använda den här Bosse Nyman. Han är alltså pojken med guldbyxorna. Han hade inget dåligt rykte i bankerna. Och då gjorde de så att de skänkte, eller sålde heter det, 2 företag till Bosse Nyman. Ett som heter Reléfabriken och ett som heter Eksjöverken. Då var han alltså företagare med 600 anställda. Då steg han i status hos bankerna. Och då kunde de gå till Göteborgsbanken och låna pengar. På den tiden fick de låna 2 miljoner.
Och 2 miljoner på, det här är alltså på 50-talet. Hur mycket pengar är det idag?
28 miljoner ska det vara. Det var ju en bra slant. Och då kunde de rädda den där dåliga finanserna hos den där Birger Strid. Men det ordnade vi sen. Så han fick i alla fall den företagen Bosse. Och de startade ABN då.
Aktiebolaget Bo Nyman. Och vad skulle de göra för någonting?
Jo, de skulle hålla på med datorer och de skulle hålla på med snabbtelefoner. Och då de köpte det där garaget utav Sellbergs där uppe. De köpte tomten där, med Ericsson-tomten.
Just det, och då började de att liksom prata med Wennergren och Wennergren såg möjligheterna i det här.
Ja, men han var ju inne med det. De var lura fast varandra.
Och då satsade man på att bygga hela det som blev Ericsson-huset sen. Och som nu, sen blev CTRL och nu Engelska skolan. Hela det huset blev, ja.
Mm. Och de invigde där i slutet på 58 för snabbbygge. Och sen så, som sagt, de började, var ett garage som stod framför. Källarvåningen höll på med datorer. Och på övervåningen så var det snabbtelefoner och små elektronik.
Och det var då de gick till Gunnar Gyllner som var kommunalråd och sa, ni måste fixa bostäder till de som är anställda. Och det var då man köpte hela Bollmora och började bygga Sikvägen, för att vi skulle i Tyresö skulle vi bygga, det var framtiden här.
Absolut.
Och vad hände?
Tyresö Silicon Valley skulle bli så stort och fint. Men sen gick det bara fram till november 1961. Då gick han Wennergren och dog, tyvärr. Och då brakade ihop allt. Då fanns det ingen finansiär till det här.
Det är då man räknar ut vad var han värd. Hans affärer gick ju inte så bra på slutet.
Det var väldigt dåligt faktiskt. Det var en riktig skandalgrej.
Men det här huset vi har varit i, som det här programmet handlar om, det höll också på att bygga, så han fick ju inte ens inviga det.
Just det. Jo, han var med och ordnade invigningen där. Men han dog sen i november. Och de invigde det i januari 62.
Och när det gäller även Erikssons huset då, eller det ABN-huset. Det var han var med och invigde mosaiken. Men han fick väl aldrig se någonting av sina idéer förverkligas, va?
Nej, det var dåligt, ja. Som sagt, den var i november eller oktober var klar och invigde mosaiken. Va? Så bara månaden efter var han ju död. Det var det var väldigt tajt på det hela.
Ja. Men utan Wennergren hade inte Bollmora byggt som det gjordes?
Nej, det gick två år till. 1963 så köper Eriksson kåken och vi flyttade in 800 mannen där. Och var här i 30 år alltså.
Du jobbar där och även Kjell Springer jobbar ju där.
Precis, jo då.
Och många, många andra Tyresöbo kan man säga.
Och det var ett stort företag.
Och det var ju Tyresös största arbetsplats, så vi var väldigt stolta över det. Och nu kallas det mastenområdet, bara för att det var en telefonmast, va?
Ja, kan man säga. Det garaget där idag, där stod en sån där heter radiokommunikationsmast. Och hela grejen var, Eriksson hade ju flera dotterbolag eller företag, verkstäder runt i Stockholm. Och då kunde man ju ha en gemensam växel allihopa. Det var HF heter det, Hegelstensfabriken eller huvudfabriken. Där jobbade 5000 pers. Och sen så var det Tellus och så var det vi i Bollmora. Och alla skulle i samma växel då. Då kunde man hyra kablar utav Televerket. Men de var så jävla dyra. Så det var billigare. Eriksson hade utrustning på så här radiokommunikation eller tele. Vi sätter en mast där. Och så hade de borta Midsommarkransen, så hade de en teletorn också. Med en sån där radioöra. Hur hög skulle den där masten vara? Jo, då tog de och klättrade upp. Man var hiss i det där teletornet. En kille går upp och ställer sig med en kikare. Och så här på Bollmora så tar man en röd ballong och ett snöre. Och så hissar de upp ballongen. Och till slut så, ja nu ser jag ballongen.
Vet du vad Bernt, du har berättat om många av de här sakerna i våra program. Jag tänker att vi gör lite länkar till de här, för det är också intressant. Fortsättningen på ABNs historia. Och din tid på Eriksson, för att det är också väldigt intressant. Ska vi avrunda det nu med Wennergren?
Jo, nu vill vi prata om det här med huset där. Wennergren Center, en stiftelse. Där donerar Wennergren 150 miljoner kronor till det här. De bygger ett hus som kallar Pylonen, som är 23 våningar hög. Där vi var då. Och sen finns det ett bostadshus där som är 130 lägenheter för forskare att bo i. Och sen fanns det något mer också. Men det lever ju fortfarande. Det funkar ekonomiskt. Då. Och som tack för det här, då fick Wennergren storkorset i Vasaorden. Även han fick storkorset av Finlands Vita Ros. Och likadant i Danmark, Danebrogen. Och som sagt, hade inte de här grabbarna hållit på här, då hade Tyresö varit en sovstad. Alltså.
Ja, exakt. Ja, vi sitter ju och gör det här programmet på ett café intill Wennergren Center. För när vi var där uppe högst upp, Bernt, så var det inte riktigt bra ljudförhållande. Och det blåste och det ven.
Ja, otroligt, den här kåken skakade vinden också.
Så att därför så får ni höra egentligen ditt föredrag i annan form. Men nu tänkte jag att vi skulle återvända och höra lite slutord från den som höll i mötet som heter Björn Ågren. Och sen tänker jag försöka få tag på även ordförande i hembygdsföreningen som får tala om lite om det som kommer. För att jag vet ju att det är mosaiken som är på gång. Jag ska även kolla med Kjell Springer lite så att vi får höra lite mer ord om det. Så tillbaka till Wennergren Center högst upp.
Tackar vi Bernt så mycket för det här. Med en applåd tycker jag.
Tackar för uppmärksamheten.
Nu blir det ingen dans. Även om du vill ha dans efteråt så blir det ingen dans.
Det kommer imorgon.
Här är jag faktiskt ordförande för den här fantastiska föreningen som ordnar så många bra saker. Vad heter han här?
Jag heter Göran Sundgren och är ordförande för Tyresö hembygdsförening som du säger. Sen är det ju en grupp som gör de här programmen, ett programråd där Björn är med som han talade här tidigare.
Och det är jättekul för att det känns som att det är mer och mer arrangemang och fler människor som hittar till hembygdsföreningen.
Det är ju meningen att vi vill ju växa och få nya medlemmar naturligtvis för att vi ska kunna fortsätta med såna här saker.
Ja. Och vad är vårens program?
Ja, det har jag inte i huvudet, men det är tiotal punkter per termin ungefär. Så att nu håller vi på att jobba på höstens program också så att det ska komma ut efter sommaren.
Jag är ju medlem och jag kommer inte ihåg vad jag betalar, men det var inte jättemycket.
Det kostar 200 kronor per år.
Ja, och du är duktig på att skicka ut också. Man får många mejl och får veta vad som händer. Jag tycker hela tiden man får veta om bra grejer man kan gå på.
Det är väl lite grann min käpphäst där med kommunikation. Jag tycker man ska vara aktiv och att man märker sig, att man hör sig, att ingen glömmer bort oss.
Mm. Och ni har en bra hemsida.
Hemsidan finns på, heter det, hembygd.se/Tyresö.
Ja, man kan bara söka på Tyresö hembygdsförening så kommer man dit.
Det gör man. Där finns hela programmet också upplagt.
Och ni är duktiga att lägga ut saker på Facebook också.
Vi har en Facebookgrupp där precis, så vi lägger upp också evenemangen och lite annat som kan diskuteras.
Ja. Och som sagt, alldeles nyss så berättar man om att nu är det en ny mosaikvisning. Hur många mosaikvisningar har det varit där man berättar historien om Axel Wennergren och AVN och huset som Eriksson hade?
Jag vet inte exakt hur många det har varit, men vi försöker ha 2 stycken per termin faktiskt. För det problemet med det där är att det tar bara 20 personer så att man inte kan ta in så många på en gång.
Nej, för lokalen är ju, det går inte att flytta på konstverket.
Nej, det är en gammal reception där och som sagt det var inbyggt toalett från början men sen tog man ner den där väggen och så att ungefär 20 går in där.
Och det är tillsammans med Tyresö kommun va, som ni arrangerar här?
Det stämmer bra, det är kulturenheten på Tyresö kommun som arrangerar här.
Och det fylls?
Det har varit fullt varje gång vi har gjort den här.
Så ni som lyssnar på det här, håll utkik efter mosaiken.
18 april nästa gång. Boka på tyresö.se/biljetter.
Och när det här programmet läggs ut så har 18 april redan varit. Men det gör ingenting. Det finns nya dagar som man kan lyssna. Så gå in där och kolla.
Vi planerar 2 evenemang på höstterminen också. Vi får se när det blir.
Ja. Och det är Bernts ljuva stämma ni får höra.
Bland annat. Och Charlotte Gyllner.
Charlotte Gyllner är där också. Och Kjell Springer som också var en av dem som har räddat konstverket. Han är inte med så ofta.
Nej, han är med ibland. Men det är Bernt som har historien så att säga. Så Kjell står mer av upptäckten så att säga.
Ja, jättebra. Tack så mycket.
Tack.
Göran? Hej, här har jag Anita. Anita, du är en väldigt kunnig person eller Tyresös historia, vet jag.
Ja, det kan man nog säga, ja.
Du brukar ha såna här rundvandringar och visningar i slottet, va?
Ja, det händer, ja. Ja. Att jag går, snart ska jag gå med Perro vid de här, vad heter det, stenarna. Gå ut med Frälsarkransen.
Och Anita, då måste jag fråga dig, Anita Jonsson.
Ja.
Hur kommer det sig att du kan så mycket om Tyresö?
Ja, jag är född här. Min pappa är född här. Min farmor kom hit när hon var 37 år.
Så du kan Tyresös historia innan det blev Bollmora?
Ja, det kan man absolut säga, ja.
Och det är ute i gamla Tyresö du är uppfödd?
Ja.
Var precis. Någonstans?
Ja, det kan man ju säga i Tyresö centrum. Men på Kärnstigen.
På Kärnstigen.
När man känner till kontorsvillan, det var det hus som byggdes för att man skulle sälja sommarstugor här i början på 30-talet. Så är det granne med det huset. Min pappa stod nämligen först i kön och köpte en tomt.
Ja, det var bra.
Ja.
Och jag vet också att du kan ganska mycket om fåglar, va, Anita?
Ja, det kan jag. Ja.
På Tyresö har du gjort flera program om fåglar.
Ja, det har jag haft, ja.
Vad roligt. Tack, nu ska jag gå vidare här.
Ja, gör det.
Och här hittar jag Kjell Springer. Nu pratar man bara mosaik, mosaik, mosaik. Vilken roll hade du när det gäller mosaiken?
Min roll var att livrädda mosaiken, för jag såg till att de inte rev vägen.
Du jobbade under den tiden det var LM Ericsson?
Ja, ja. Jag började ju där 74 på Ericsson.
Och du var med när de byggde igen det?
Ja, jag var med och hjälpte att sätta upp den till och med.
Ja, du gjorde det. Ja. När toaletterna kom dit?
Ja, jag kände mig som... Han var ju chef där och då var han lite chef, så att, och då ville de ha handikapptoaletter, ja. Och då var det närmast ett ställe att göra.
Men såg du till då att man inte förstörde konstverket när man satte upp
ägget? Våran chef, det är det här som är så underligt, att våran chef, Lars-Arne Karlsson som han heter, som vi heter, och vi jobbade då som det hette REM, och REM skötte alla fastigheter åt Eriksson. Och han sa att ni får inte förstöra mosaikvägen, för det vet kommunen om. Så därför satt vi vägen 2 decimeter utanför.
Ja, du visste att det var så. När, för sen glömdes den väl mer eller mindre bort,
nej,
va?
Jag glömde aldrig bort.
Du glömde, men andra glömde,
ja,
bort
den. Ja, jag visade flera stycken. Jag visade Ebba, Treskelin. Ja.
Ja, när det var C3L.
Ja, när det var C3L. Och jag släpade dit Ebba.
Ja, det är precis. Ja. Och sen lyckades du med tack vare Charlotte Gyllner var det, va? Som och Bernt, att ni plötsligt kom på.
Bernt ringde mig. Bernt, rätt för det så ringde. Jag hade inte hört ett ljud av Bernt på 10 år någonting. Utan då träffade jag henne. Hans dotter jobbade på Montessori-skolan. Vi tog in där. Så att, och då pratade jag med henne lite fram och tillbaka hur det var med Bernt. Och sen rätt var det så hörde Bernt av sig så, om mosaikvägen. Ska vi inte ta fram den där? Jo, det kan vi väl göra, säger jag.
Men då hade Eriksson slutnat och det var efter C3L. Ja, och det var Engelska skolan som hyrde, eller?
Nej, nej, nej. Engelska skolan var det sista jag visade.
Ja.
Men alltså, det, Eriksson stack 96 kan man säga, de sista försvann.
Mm.
Och sen gick jag helt så ensam i kåken nästan ett år.
För du skötte om själva fastigheten?
Ja,
så att det inte...
var Investor som hade köpt, va? Och Investor frågade mig om jag kunde gå kvar så att det skulle frysa sönder. Och då ville TV4 komma in där. För de satt i Hjorthagan. Men då hade jag pratat med Ebba. Och för att Tor Treskelin jobbade ju där. Och Ebba var ju rektor. Och min fru gick och plugga. Och då satt de ju i Tyresön gymnasium där. Och det var ju någon pluggade klockan 12 på natten. Och då sa jag lite så här till Ebba. Vad fan, Erikssonkåken är tom. Kan man inte göra någonting där istället? Istället för att gå här om nätterna. Så rätt var det kom hon ner med hela kommunfolket där.
Ja, jag kommer ihåg de här åren. Men det var ju fantastiskt. Ni såg ju till då att få fram det här. Och det har ju blivit en succé att titta på mosaiken. Har du varit där själv på sistone?
Ja, jag har varit där flera gånger. Nu är det väl ett tag sedan jag var där.
2 visningar per termin har man.
Ja, min tanke var då när mosaiken, alltså att man skulle ställa den i biblioteket eller i centrum eller någonting, för det är ju en historia. Så hade jag, det var min tanke hela tiden.
Men jag tror inte man kan flytta en mosaik hur som helst, va?
Jo, det är klart det går med pengar.
Ja, det går med pengar. Jättebra, Källspring. Nu ska jag gå vidare här, för nu töms det här stället. Tack, tack. Ja, det här var alltså ett reportage som vi gjorde från Wennergren Center. Jag som håller i mikrofonen heter Ann Sandin Lindgren, och den som varit huvudtalare idag, vad heter du?
Jag heter Bernt Karlsson.
Och det är du som ser till att vi får veta väldigt mycket om Tyresös historia, och nu är det massa nya intressanta föreläsningar om mosaiken som man kan kolla på hemsidan på Hembygdsföreningen, där du ska prata mer om den.
Yes, vi kör den 18 april första, sen kommer det i höst igen.
Och 18 april, det är alltså den dagen det här programmet börjar sändas. Så att de missar det, de som har hört det i 3 veckor. Men det är väl bra att de vet att det pågår hela tiden. Så att, tack för oss. Ni har lyssnat på Radio Tyresö 91,4.